Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till Sektpodden, till mig Emma Genbäck som driver då Sektpodden tillsammans med Rigmor. Jag är före detta pastor och Knutby-medlem i då Knutby-sekten. Och Rigmor, vem är du?
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker.
Mm. Och vi vänder och vrider på allt som har med sekteristiska tendenser och mekanismer att göra och försöker förstå och förklara både med erfarenheter och med kunskap. Rigmor, idag så har jag fått lära mig ett nytt ord som jag inte kunde förut utav dig, som heter inkilning. Jag har jobbat mycket den här veckan och inte tänkt mig jättemycket i vad som hänt faktiskt i nyheterna. Jag har haft mycket tid på mitt jobb och så. Men du har varit desto flitigare med att hänga med och satt dig in också för att du är intresserad av det här ämnet. Vill du berätta, Rigmor?
Jo, men inkilning är ett begrepp i hockeyvärlden som motsvarar, kan vi säga, det som kallas nollning. Jag tror vi pratar om det till exempel på vissa studentgrupper och så. Så inkilning är liksom en invigningsrit. Men det visar sig att det här har ibland spårat ur till någonting som egentligen är övergreppsbeteenden och som har traderats inom sporten. Och jag är både hockeymorsa och hockeyfarmor. Så att det här följer jag med när hårstråna reste sig längs ryggen och nacken på mig när jag såg in i det här. Och det började egentligen med att en proffshockeyspelare, han är kanadensare men spelar numera i tyska laget Black Dragons. Han heter Kyle Beach. Han berättade öppet vad han var med om. Han är nu 31 år och han var bara 20 år då. Han hade precis avslutat sin juniortid som duktig hockeyspelare. Och hans dröm var att få vara med i NHL. Och han har fått möjlighet att gå in som reserv i laget Chicago Blackhawks. Och det var bara det att han blev inbjuden till lagets coach, kallas videocoach. Jag vet inte riktigt vad video står för det. Men i alla fall Brad Ulrich heter han. Och så blev han utsatt för en våldtäkt, ett sexuellt övergrepp av denna coach. Och Ulrich blev anmäld, men han fick fortsätta, för Blackhawks var då inne i slutspelet och vann för första gången på 49 år den här viktiga turneringen.
Så man tystade ner att han gjorde den här.
Alltså ledarna tystade ner det här och tyckte att det var viktigt att han fick fortsätta, för att de menade att han gjorde ett bra jobb. Och då, men 4 år senare så blev den här mannen, Brad Aldrich, dömd till fängelse för att han hade begått 6 övergrepp mot en 16-åring. Men det som hände nu, det var att det här kommer upp igen med den här. Och när Kyle Beach sitter i TV, ni kan alla se, alla lyssnare kan se den här videoklippet. Det ligger ute på många ställen nu, när han beskriver, och han säger bland annat att jag har begravt inom mig som hockeyproffs och fortsatt inom sporten. Så fick han liksom lägga det här inom sig i 10-11 år. Och så säger han, det har förstört mig inifrån och ut. Och så gråter han. Mm. Och så tackar han den här 16-åringen som då blev utsatt och som vågade anmäla. Och samtidigt är han ledsen för hans skull. Och ledsen att han själv inte på den tiden, för 10-11 år sedan, orkade fullfölja på samma sätt. Mm. Och det är otroligt gripande att se den här.
Verkligen. Verkligen. Men jag skulle säga bara att om jag förstod det rätt också, så är det ju så att han, ett trauma är själva övergreppet naturligtvis. Men sen upplever jag också att han beskriver som ett trauma när han då anmäler det här till Black Hawks och liksom blir tystad och blir inte tagen på allvar eftersom de har kvar. Och det gör att han på något sätt kapslar in det här för att han inte blir lyssnad på, den här tystnadskulturen som finns.
Ja, verkligen. Mm. Han älskar sin sport.
Mm.
Han känner att, han upplever ju att vill jag vara hockeyspelare så kan jag inte driva det här ärendet, för nej, då får jag inte vara med.
Nej.
Och det är ju det som har blivit en fortsättning. Det här är männens MeToo-motsvarighet, tänker jag. Därför att idrottsstjärnorna är ju vår tids hjältar. De är inte bara brandmän som stiger in i lågorna, som är ett annat hjälteyrke, utan de gör ju sina bragder inför publik. Mm. Ibland miljontals tittare som tittar på en hockeymatch eller fotbollsmatch. Att i lagsporten vara del av ett team där man samtidigt kan ha varit utsatt för övergrepp. Flera, kanske du har förövarna i ditt eget lag, du kanske har offren som du själv har varit med på förövarsidan i ditt eget lag, och så är det den här tystnadskulturen som nu brister, kan man säga. Och det skedde faktiskt genom att Erik Granqvist, som är en känd kommentator när det gäller just hockey på TV, i en podcast som heter Viaplay Hockey Podcast berättar vad som har hänt honom.
Var det just utifrån den här Kyle, vad han berättade, var det det som gjorde att han också började berätta, så att det var som en startpunkt när han berättade om det här övergreppet?
Precis så var det.
Ja.
Det är precis vad han beskriver.
För jag, som jag förstått det rätt, så blev det en startpunkt för att man också berättar om det som vi då kommer in på, som kallas för inkilning.
Förlåt.
Är ett nytt begrepp för mig. Nollning känner jag ju till, men inkilning. För det här övergreppet var ju någonting annat, men det startade då, vad jag förstår, ett upprop i att börja berätta om vad man faktiskt är med om på de här invigningsriterna. Och så.
Ja, precis. Inkilningen, invigningsriten. Det som händer för Erik Granqvist, det är att han, när han lyssnar på och ser Kyle Beach berättelse, så säger han att han kände sig så träffad, för att det var många punkter han kände igen sig i.
Mm.
Bland annat den här låga platsen man har som nybörjare eller nykomling i hierarkin. Det är ju liksom ingen som hjälpte honom efteråt. Därför att det han var med om kallar han för att han blev offer för en sjuk kultur i ett Norrlands lag. Och han säger också att det inte, handlar inte om att klandra någon förövare. Men han var alltså med om, han berättar så här, att det var några äldre spelare som var kvar och tog fram en massagebänk och ställde den i duschen, slet in Erik då där och tog av honom alla kläderna. Sen tog de ett skridskosnöre och knöt det hårt runt snoppen. Och om jag skulle göra motstånd så skulle de dra i det för att hålla mig lugn. Och sen rakade de bort allt hår på kroppen och på huvudet. Och när han berättar detta så hör man liksom att han gråter. Och när han kommer hem, han är ju då ung, och när han kommer hem så berättar inte han heller för föräldrarna till exempel. För vad händer om man skulle berätta för föräldrarna? Mm. Jo, men då skulle ju de gå till ledningen. Då skulle han plötsligt vara ute i gemenskapen. Han älskar sin sport. Därför håller han tyst och försöker klämma ner det här. Mm. Och sen säger han att när han såg sig själv i spegeln så kände han inte igen varken sin kropp med det här rakade huvudet, men inte sin blick heller. Han var helt tom i ögonen. Mm. Och sen säger han också att efteråt så plisade han. Alltså han var till lags att hämta kaffe och knyta upp skridskorna åt sina förövare. Så man liksom visar att man på något konstigt sätt har accepterat det som hände, den här förnedringen. Mm. Och det här liknar ju de invigningsriter som Marianne Arne och jag beskrev i den här filmen Gott om pojkar, ont om män? Frågetecken. Mm. Som vi gjorde för många år sedan. Men här ser man när det har urartat till någonting annat.
Verkligen. Och jag tänker också när du beskriver det där så är ju det verkligen beskrivning utav en sekt. Dels det här med att någon har makt och visar det på ett brutalt sätt för att få de andra att göra som man vill. Och sen just det här med som han beskriver som plisa, kan jag känna igen väl hur man hamnar i att man faktiskt försöker på alla sätt blidka den som på något sätt sitter på makten och som har kanske gjort en illa, skällt på en, för man tror att det där är enda friheten att på något sätt komma till rätta med den personen, att det ska vara att jag är god dag är där för det är de som bestämmer. Och det gör man just för att man vill vara kvar i gemenskapen, och man tror att man liksom måste få vara en del av den här gemenskapen för att man ska vara lycklig eller för att man ska, ja, det. Och det känner jag igen här när du beskriver det, att de har också en gemenskap som på något sätt gör verkligen att de väljer att stå ut med saker för att få vara med. Och det är väldigt sektlikt.
Verkligen, och innan varje match, det är ju som det heter, alla för en. Mm. De kämpar tillsammans mot motståndaren. Mm. Och han säger ju också att min överlevnadsstrategi var att vara pigg och glad och full av energi. Att alltså inte visa. Men en del av honom själv beskriver ju som att den blev förstörd.
Mm. Kan man verkligen.
Och det tyckte också var intressant, för att han berättade ju att han har försökt döva den här känslan med alkohol. Han rökte väldigt mycket. Och så idag är han absolutist. Han fick ta avstånd från det. Men han har även gått i terapi.
Mm.
Men då har terapeuterna liksom vilja återföra hans problematik till, ja, men han fick ligga i kuvös när han var nyfödd. Pappan var inte närvarande och ville bearbeta barndomsupplevelserna. Och hade han gått på en KBT-behandling så hade man kanske lärt honom att om du tänk så här, liksom gå vidare på det här sättet. Du får verktygstekniker.
Ja. Mm.
Medan han kunde inte ta upp det verkliga traumat som kom när han känner igen Kyle Beach erfarenhet och brister i gråt själv, och det här sitter. Och han åker hem, beskriver också att han åker hem till sin sambo i Skåne, och hon säger, du har levt som instängd i ditt eget fängelse.
Mm.
Men nu öppnar du ut och nu får du vara dig själv. Och han har ju fått, ja, men han har fått så mycket gensvar av andra idrotter, inte bara inom hockeyn då visar sig, utan även inom andra lagsporter som man har varit med om liknande erfarenhet. Och han säger också att det mest förnedrande, det var ju det här att man ger sig på könsdelarna. Det är så fruktansvärt intimt och hjälplöst.
Absolut.
Man känner sig
fruktansvärt. Nej, men, och jag, när vi pratade om det så har jag googlat och läst lite igen, och jag hittade en artikel på hockeysverige.se där en Martin Nilsson beskriver inkilningen, som jag tyckte som han var 19 år när det hände. Det är 9 år sedan då, skriver han här, att det har blivit osagt i 9 år. Men det, jag tycker det som är intressant med den artikeln, det är att han beskriver just det att vi var alla offer och vi var alla förövare. Därför att man hamnar i ett system där man själv liksom blir en del av det. Vilket gör det också problematiskt, tänker jag, att ta sig ur det. Här beskriver han just inkilningen när han då är 19 år och har en dröm om att bli hockeyproffs och få den möjligheten, och hur han då där de efter en väldigt blöt kväll, mycket alkohol, hamnar hemma hos någon av de här killarna, där då de här grabbarna som ska gå igenom inkilningen får klä av sig nakna, sätta sig på en stol mitt i rummet, och sen så ska alla de här hockey, liksom hela laget står runt omkring och ska ställa intima frågor, mycket om sex och deras sexliv och vad de har gjort och inte gjort. Och hur otroligt förnedrande det är att sitta där naken inför allihopa, och vad det gör med honom. Och det kan man ju tycka att det var inte lika illa, men det är nog illa nog, verkligen. Och han beskriver också hur de, hur han själv är med sen vid andra inkilningar, när de till exempel spelar det här spelet, den här leken som heter Twister, där man har en
ja, hur går det till?
Ja, men man har en matta på golvet med olika punkter med olika färger. Sen har man en snurra som man snurrar, och sen hamnar den på olika färger där man också då, där det är antingen höger eller vänster hand eller höger eller vänster fot som då gäller tillsammans med färgen. Och så ska man sätta sin hand eller fot på den då punkt på den här mattan som beskrivs. Mm. Vilket gör att man till slut står i en jättekonstig ställning, och så ska man se vem som kan stå längst utan att ramla ihop ungefär. Men, och det här gör
man står på alla fyra ibland?
Ja, absolut, hela tiden. Det är bara början, man står på ett eller två. Eller på säga.
Okay.
Ganska rolig grej man kan göra med både barn och vuxna. Men i det här fallet så gör de det och tvingar de som ska göra det att vara klä sig och vara helt nakna. Och han beskriver hur illa liksom det här var. Och han beskriver just den här tystnadskulturen som skapas av att man vågar inte säga någonting. Dels för att man är en del av det själv, och dels för att man inte vill bli av med sin gemenskap, som du beskriver.
Och det är ju det, att det här de övergreppen fungerar på ett mystiskt sätt, nästan som ett lim. Det limmar ihop. Vi har varit med i samma helvete. Och har vi stått på, alltså en del blir ju då kanske hårdare. De kanske får den här revanschlusten av förnedringen som gör att de blir ännu tuffare på hockeyplanen. Men att de blir ännu till priset för hur det känns in i det privata, så kan de liksom i striden på isen kanske vara ännu mer effektiva eller ännu mer hänsynslösa. Medan om du tar Erik Granqvist, så beskriver ju han hur du kunde, när han satt på planet till eller från borta matcher, att han kunde känna att hoppas planet störtar. Ja, men hoppas planet störtar, för att det är så jobbigt att vara man själv. Har du någonsin känt igen den känslan?
Ja, men det har jag. Och jag kan också relatera till det du sa innan där med att man faktiskt blir hård av förnedringen också. Att man skapar liksom, om jag ska börja där, så kan jag känna igen att när jag bodde i Knutby och när jag var en del av det, så jag tror att orken och hur mycket tid jag kunde lägga på att arbeta. Idag kan jag inte förstå hur jag orkade. Allt det här som, det var som att man matar bara på, man har någon slags men man bara jobbar på, för att tillvaron är så svår, så att man ser liksom ingen utväg, och då är det bara att stänga av och fortsätta framåt ungefär. Och man, i vårt fall så hade vi också något syfte som vi trodde var högre, och man liksom lägger bort sig själv så mycket som man känner inte till slut. Så jag kan känna igen det också till viss del. Men sen det här med att sitta på ett plan och tänka att hoppas det störtar. Jag kanske aldrig gått omkring och hoppats att det skulle störta när jag flög, men jag tänkte absolut att det inte spelade så stor roll. Därför att livet här på jorden var i alla fall så svårt och tungt, så att det, för min del var det ju då liksom skönare att få komma till himlen, som jag trodde, där det skulle åtminstone få vila. Så det kan jag känna igen också.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag kan faktiskt också känna igen det från de åren när jag blev, att när jag levde i så stor press nere i Zürich, i ett annat land där jag var ensam, och där jag blev, alltså de hade användning för mig, de gillade dels att jag var läkare, att det var ett yrke, Frau Doktor var liksom, ja, man lyssnade på någon som, så det var bra. Jag var också van liksom att prata för personer som inte var troende jungianer, och så de använde ju mig och gillade att jag skickades till Kairo, och jag föreläste i operahuset om de faraoniska gravarna, och jag har varit i New Delhi och föreläst om psykologi och Jungs perspektiv och så vidare. Så det ville man ju, på det sättet gillar de mig. Men samtidigt så var jag i den här pressen och förnedringen, och men utsatt på olika sätt som jag har berättat om i tidigare avsnitt. Men att det kom en konstig lätthet som på ett sätt gjorde mig hård. Vi pratade ju också om att i ett avsnitt med Marianne Arne, när den här förföljelsen uppstod och hamnade i onåd, dåvarande radikalfeministerna var arga på mig. Att det liksom inte riktigt kom åt mig. Mm. För jag hade andra saker som var svåra på ett djupare plan, och att det gjorde mig lite, jag kan tänka i efterhand, lite osårbar till synes. Jag kommer också ihåg när jag lämnade ju familj och allting, jag var i övre Egypten i Luxor på dödssidans, gravsidans på Västbanken vid Luxor, och jag ville ju inte åka jeep utan rida. De var ju bussiga mot mig och hjälpte med, min handledare hjälpte mig, så vi red ju där. Och jag vet att jag fick rida på den här fina avelshingsten. Men det var ju inte tal om att ha hjälp med sin gång. Mm. Utan jag red med fladdrande hår och scarves och över öknen. Och hade någonting hänt mig där? Jag tänkte det. Hur skulle min man och mina barn veta vad det var, hur jag försvann här? Så att den här konstiga känslan av att man blir lite som en soldat, föreställer jag mig, ska vara i strid, att man inte riktigt bryr sig om sig själv.
Väldigt bra bild, en soldat, det känner jag att jag kan verkligen relatera till.
Ja, och jag har haft officerare som jag har pratat med, bland annat i terapisamtal, och de beskriver liksom att men här kommer det unga människor då, en del kommer ifrån bättremanshem i fina kläder, och en del kommer från väldigt enkla, kanske komplicerade, dysfunktionella miljöer. Men de får ta av sig, de får raka av sig håret, och sen är det bara att bryta ner. För här handlar det om att det kanske är att ha putsat eller knytkängorna rätt som gäller. Och att man liksom får ner människor på en och samma nivå utifrån ett gemensamt underläge.
Mm.
Och därifrån kvalificerar man sig upp på meriter då. Och så kommer det någon sorts delaktighet i. Det handlar ju inte om den här typen av övergrepp, men man är med om så svåra saker och man kanske kryper i diken med gyttja eller värre saker, och att man i det här förnedrade tillståndet ändå förtjänar sin upprättelse och att den då blir liksom ännu tydligare.
Mm. Ja, men intressant när du tar och berättar, tänker jag, om just hur det är för soldater att komma till att bli en soldat. Det här som du säger, att man fick ta sig sin liksom vanliga personskläder och iklä sig någonting som gemensamt raka av sig. För det kan jag ändå relatera till i Knutby. Och jag tror att det kan vara så. Jag tror att det är så i sektsammanhang när de är riktigt urspårade. Att man, för mig var det som att komma till en gemenskap där jag klädde av mig på något sätt mig själv eller mitt gamla jag för att bygga upp någonting nytt. Som jag då upplevde var positivt i den bemärkelse att här värderas inte vad jag kan eller inte kan, eller vad jag är duktig på eller inte duktig på, utan här får jag vara mig själv. Så tänkte jag om det. Men jag kan ju se efterhand att jag snarare tog bort det som var jag, och sen så byggdes någonting annat upp. Och då fanns det människor som utnyttjade det på ett väldigt fult sätt för att få grepp om en. Så på ett sätt så var det väldigt likt det du beskriver. Att man först känner man att vi är alla lika. Men, och det är positivt. Men sen plötsligt så handlar det inte om det längre, utan handlar om att vi inte ska vara någonting, utan vi ska vara någon annans lera i händerna på dem, att forma som de vill istället.
Mm. Jag tänkte på det du nämnde om den här hockeyspelaren som sa vi var alla både, vi har varit både offer och förövare i den här traderade, det är ju som en tradition som ledarna inte har velat bryta, för att det man har varit med om, ja, men det ska nästa generation nykomling vara med om. Då tänker jag på att några av er som har varit med i Knutby-sekten, där det var en väldigt tydlig hierarki, och du brukar säga men vi var offer, men vi var också förövare mot andra. Och det är några som har reagerat väldigt starkt med det och sagt nej, jag var bara offer, för jag lydde ju bara när jag, om jag inte var. Medan när jag har pratat med så många av er i enskilda samtal, så har ju människor berättelser om den eller den eller den som faktiskt pinade, plågade, förnedrade den här personen. Och någonstans finns det ju ett gäng av medlemmar i Knutby Philadelphia som aldrig hade någon under sig, utan som var liksom även de här små hierarkierna underst. Ja, och då har jag tänkt att det där är när den här hockeyspelaren säger vi var både offer och förövare, för det är mycket lättare att berätta sin sorg, sin smärta om sin smärta. Och det är den där gamla bilden som jag har av att om jag sitter vid ratten och kör så menar jag ju inget ont när jag råkar köra över någon kanske, men den som har varit överkörd glömmer aldrig den händelsen. Och det var samma, de var med bägge två, men de upplevde det på så helt olika sätt.
Nej, men när du tar upp det, jag brukar försöka tänka så här, för det är ju så, det är mycket lättare att berätta om sin egen upplevelse utifrån ett offerperspektiv, självklart. Det tror jag att de flesta tycker ändå, att det, man vill ju inte stå där och vara den som har gjort illa. Men om när man pratar om begreppet offer och förövare, så jag kan förstå att man kan reagera på förövare då, om man då tänker att jo, men jag menade inget illa. Men jag brukar försöka tänka så här, men den som var ett offer gentemot mig, hur känner den inför mig? Hur ser den på mig? Och om jag tänker så, då tänker jag inte om, då handlar det inte om mig längre, utan handlar om den som hamnade i min framfart, hur var den blev utsatt för, och den ser ju som att den blev utsatt för ett övergrepp, och då måste ju jag se den personen framför mig själv. Bara en
Nej, men, tanke. Precis. Och det är ju nästa steg i självkännedomen och att försonas med det som har hänt. Att inte bara minnas traumat utan också hur kunde jag bli hård på det sättet.
Mm.
Och det är därför barnens perspektiv, barn kan ofta inte berätta förrän de är vuxna. Nej. Och kanske långt in i vuxenvärlden. Men vi vet aldrig, som jag tänker så, man vet aldrig vem som kommer att vara en framgångsrik författare och sälja sina böcker i många upplagor eller berätta sin berättelse. Så det, det finns all anledning att vara, verkligen lyssna på barnen och bete sig som om de vore verkligen jämlika.
Mm.
Det här är, nu har vi ju pratat om hockey, men nu kommer ju, jag kallar ju det här då lite grann som att det är en MeToo-liknande rörelse som kommer ifrån idrottsvärlden där männen berättar om någonting. Och en av de som berättar är författaren och journalisten Patrik Lundberg. Prisbelönt författare. Men han har sin erfarenhet ifrån fotbollen.
Just det. Är det liknande? Men det kallas inte för inkilning där, utan då är det...
Ja, han använder begreppet inkilning i alla fall. Okay. För han säger, jag kan citera vad han skriver här i Dagens Nyheter den 10 november. Så skriver han så här: inom fotbollen har det pågått i decennier. Minns inkilningen i AIKs pojklag år 2002 när fyra killar våldförde sig på en yngre spelare. Det var en extrem händelse, men ingen isolerad struktur. Jag har hört vittnesmål från killar och män i olika generationer och de påminner om varandra. Rakningar, träningsläger utomlands där äldre spelare drar med yngre spelare på strippklubbar och bordeller. Spelare i ett lag som tillsammans förgrep sig på en kvinna. Själv kommer jag att tänka på övergreppet. Jag hade förträngt det. Några av mina bästa vänner förnedrade mig sexuellt. Jag vill inte beskriva det. Det är för grovt. Fängelse finns på straffskalan. Jag kan bara konstatera. Ja, jag också.
Mm.
Och där anspelar han ju på MeToo.
Ja. Ja, det här är en skrämmande värld som tonar upp sig och som säkert kommer att fortsätta talas om förhoppningsvis, så att den tystnadskultur som finns där får brytas.
Jag vill bara då dra en parallell till som vi kan ha varit inne på. När vi sa nollning heter det bland studenter.
Mm.
Men alltså, jag vill återkomma till en viss studentförening, ett visst hemligt sällskap, och det är vid Yale-universitetet. Mm. Skull and Bones.
Mm, det känner man igen.
Ja, det känner man igen. Och det var ju liksom en klubb, för då var det bara killar som gick från början på ett sånt universitet. Så det här grundades redan på 1830-talet.
Mm.
Men den här gruppen, de brukar kallas bonesmen, de som har varit med i den här. Och då vet vi idag genom vittnesmål att de har riktigt ruggiga invigningsriter. De har också en speciell byggnad, det ser nästan ut som ett litet tempel där in på campus på Yale-universitetet. Där nej, men man lägger dem i kista, den som ska invigas. Det rör sig om sexuella riter, man har drogat dem eller med alkohol. Och nu för tiden filmar man det här också. Alltså det är ju en förlängning, men förr i tiden räcker det med att alla var med, alla har sett vad som hände. Och då är det återigen det där att det fungerar som ett kitt. Och sen har man liksom då och då på senare år, när det även är kvinnor förstås på universitetsmiljö, sagt att vi vill ha med kvinnor i den här klubben. Och då har man kämpat emot det förstås, därför att de här typerna av riter funkar ju inte om man har män och kvinnor tillsammans. Det betyder inte att kvinnor är alltid snälla mot varandra, men just de här avarterna funkar ju inte då. Och numera lär kvinnor få bli invalda på liksom sista året vid Yale. Men då undrar jag igen, vad händer om tidigare? Och alltså den här bonesmen som de kallas, de bildar sedan ett nätverk som är väldigt lönsamt att vara del av. Så att när man tittar på vilka som har varit presidenter, till exempel pappa Bush, tidigare CIA-chefen, och sen hans son W. Bush, de är bägge bonesmen, och John Kerry, nu minister både nu och i tidigare demokratiska regeringar, han är också en bonesman. Så att men det är inte bara inom politiken som de här blir prominenta i positioner, utan också i företagsledningar och inte minst inom banking, finans och också bland ledare inom universiteten. Så att ett sånt här hemligt nätverk med en tystnadskultur, starka lojaliteter, det kan också vara som en vehikel, ett förmånsnätverk till ledande positioner i samhället.
Mm. Det låter ju som att man skapar helt enkelt hållhakar på de här människorna genom att...
Ja, hållhakar och hjälphakar.
Ja.
Skulle man kunna säga. De har också den här symboliska siffran 322, 322. Och då har det spekulerats att det står för det, men alltså deras symbol, deras logga så att säga, det är ju den här dödskallen med benknoter ungefär som på sjörövarflaggan, piratflaggan, och så är det den här numret 322.
Ja, intressant. Det förekommer mycket konstigheter inom slutna sammanhang, kan man väl vara överens om.
De har till och med en egen ö, Hjortön, Deer Island, som där det är St. Lawrence-floden i norra New York State, där man kan träffa. Så det var väldigt förfallet och nästan ruinliknande. Men det här att man liksom återses på en ö, ett hemligt sällskap, här kommer vi håller kontakt genom livet, många av oss. Och så litar man på varann genom de här.
Mm.
Ja, det är en märklig mekanism, men jag tycker det är väldigt intressant att det kom från manssidan, den här med tårar och gråt från hjältar på idrottsarenorna. Mm.
Som tog bladet från munnen och bryter tystnadskulturen,
ja.
Vilket är en större hjälte, tycker jag.
Ja, jag säger verkligen detsamma.
Mm. Rigmor, tack för idag. Tack för att du har delat lite av det som var aktuellt just nu, får vi väl säga. Och att vi fick prata om det idag utifrån vårt perspektiv. Tack alla lyssnare. Vi ses och hörs nästa vecka.
Ja, det gör vi. Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.